Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, she'll ride not so long.
Det här är Indiepodden avsnitt 31 och detta är faktiskt första gången sedan den 17 juni, hör och häpna, som vi poddar tillsammans alla tre.
Because we are the Free Amigos!
Jakob och Gergej, hur mår ni?
Mår fint. I ett höstigt Uppsala. Helt plötsligt blev det höst.
Och själv mår jag fint i ett ganska soligt Halland. Hemma i Halland. Mm. Hemester.
Alltså det är soligt där. Ja. Det ser man inte så mycket om här i Göteborg heller.
Ja, det är inte mycket till så här sommarvärme, men det är lite sol och blå himmel i alla fall.
Är det bara så att det är en hallucination för att du ska ha en anledning att köra nedkabbat med din nyinköpta sportbil?
Haha, det kan man ju förstås tro, men nej, tyvärr inte. Jag får nämligen inte köra nedkabbat eller överhuvudtaget med min nyinköpta sportbil för tillfället, och det är lite surt. Jag har nämligen gjort det sjukt svårt för mig, som ni vet. Jag har nämligen köpt min sportbil i Polen av alla ställen. Så att då behöver jag liksom dra den genom hela den här proceduren med att få den och få svenska papper. Och där är jag nu, mitt i byråkratins kvarnar. Och bara längtar efter den dagen då jag har mina svenska skyltar på den. För då jäklar ska jag köras nedkabbad sportbil.
Gud vad tråkigt att om hela sommaren skulle gå förbi när jag har så nära både till Falkenberg och Knutstorp.
Ja, jag vet, det är lite surt. Det är, ja, men det ska inte behöva ta så himla lång tid. Det visar sig att det var lite strul med mina egna strålkastare. Så jag behöver leda om en kabel i den. Sen så kommer det gå ganska fort.
Berätta om bilen nu.
Ja, jag har inte sagt varför åker man till Polen för att köpa en sportbil. Det är för att jag har snöat in på en ganska ovanlig sportbil. Uppmärksamma lyssnare kanske minns att jag för några månader sedan pratade om att jag var och jagade en Mazda MX-5 i fint skick. Men jag hittade liksom inte riktigt rätt exemplar. Men en sportbil handlar så himla mycket om att hitta det exemplaret som ger dig rätt känsla. Så att då börjar jag liksom se mig runt efter andra bilar som jag har på listan över bilar jag gärna vill äga någon gång i alla fall. Och då dök det faktiskt upp en sån, precis en sån som jag har velat ha väldigt länge, nämligen en MG TF. En mittmotorsportbil från det här legendariska engelska märket MG. Den absolut sista årsmodellen, 2005. I exakt rätt ljus himmelsblå färg. Som bara tillverkades i 520 exemplar i hela världen. Så dök det upp ett sånt exemplar med få mil på mätaren och i till synes fint skick. Enda kruxet var som sagt att den befann sig i Polen. Så jag fick sätta på mig stora skyddsmasken och ta färjan till Polen för att plocka hem den. Så nu står den här hemma och är jättefin i mitt garage. Men
den på dig din Stefan Johansson-mask då?
Nej, det var faktiskt inte den. Jag hade hunnit före. Innan jag hade hunnit få hem mina Stefan Johansson-masker som jag också har. Så hade jag hunnit före för säkerhets skull. Så jag har även andra masker.
Men köpet känns rätt i alla fall nu då? Du är
ja,
nöjd?
Ja, än så länge. Det är så, när man tar hem en bil från utlandet så får man ju köra den första veckan från det att man kommer hem innan man sen har löst allt pappersexercis. Och den är ju väldigt rolig att köra. Och peppar, peppar. Det är ju en engelsk bil som är lite ökänd för vissa klassiska problem som den här modellen brukar ha. Men de verkar inte finnas på, än så länge, på just det här exemplaret. Så att den är väldigt trevlig att köra. Jättefin balans i och med att det är en mittmotorbil. Och man får precis den där sköna känslan som man får i öppna tvåsitsiga bilar. Den är ju svår efterhärmlig i den känslan. Ja, men antingen så gillar man den och då gillar man den väldigt, väldigt mycket. Eller så fattar man inte grejen. Det är lite som att åka motorcykel. Jag har kompisar som är motorcykelåkare som älskar det. Själv har jag aldrig riktigt fattat grejen. Men däremot att åka tvåsitsig sportbil öppen, det är en väldigt fin känsla.
Kommer det, Jakob, du nämnde att motordagen där, kommer du vara med på något sådana framöver?
Jag har ingen bil för tillfället tyvärr. Men nu när vi pratar om det så börjar jag tänka på min gamla sportbil. Det var en Suzuki Vitara. Fyrhjulsdriven, jättehög, men tvåsitsig och man kunde kabba ner. Dock så gjorde jag nästan aldrig det, för den var inte så spännande egentligen. Men jag gjorde mig av med den när jag flyttade till Uppsala då, för 8 år sedan, jag började plugga. Men det var en intressant bil som vi kallade för Lille Skutti, egentligen ett lån från min farbror som bor i USA. Jag fick den i 18 års present och hade den i några år. Nu står den avställd i en lada i Småland någonstans. Men det var också så här. Det var en bil som gav en speciell känsla. Och det är det man är ute efter med sportbilar.
Ja, men det är ju det. Och bara det där, jag vet exakt vilken modell du pratar om. Bara det där att man kan liksom slita taket av, det gör ju väldigt mycket.
Du och Jakob, du har ju kört lite annat än sportbilar nu under din semester, jag förstått det som.
Jag körde lastbil. Kanske nämnde lite snabbt förra veckan. Hyrde en liten lastbil på OKQ8 i Enköping, körde ner till Malmö. Hjälpte ett par kompisar att flytta till Stockholm, så jag körde fram och tillbaka på E4 i 90 km i timmen. Men körde ju förbi Mantorp och fick den fina utsikten ungefär en halv minut. Men det var motsatsen till att köra sportbil alltså.
Ja, E4 blir man inte särskilt glad av alltså.
Nej.
Men hörni, ska vi prata lite racing? Ska vi sluta
Absolut.
med navelskåderiet och prata lite racing? Det är trevligt med navelskåderi i och för sig.
Det får man lugna sig lite ibland. Ja. Men det är ju inte racevecka nu. Men om en halv vecka så är det race på Mid-Ohio. Och sedan drar förberedelserna så igång på allvar inför Indy 500. Där i år blir alltså month of May, alltså month of August istället.
Mm.
Säsongen så här långt har ju helt och hållet stått mellan Scott Dixon och resten. Kommer ni ihåg Texas? Blev ni överraskade att Scott Dixon vann då?
Kanske inte just att han vann i Texas, men alltså, någonting som överraskade mig var ju den här knockout-starten på säsongen han gjorde. Det var ju liksom helheten, inte det att han vann det enskilda i loppet. Det kan vi såklart prata mer om, just det enskilda loppet. Men han tog ju 3 raka där inledningsvis. Och det var ju en sån jäkla knockout-start på den här säsongen.
Det är liksom det jag ville komma till nästan. Jag var inte överraskad att han vann i Texas. Jag var inte överraskad att han vann på Indianapolis. Jag var inte överraskad att han vann första loppet på Elkhart Lake. Det är snarare mer överraskande att han inte vunnit sen dess. Man har en andra plats på Iowa och gick det andra loppet på Iowa. Det var en topp 10 i alla fall, det blev en femte plats där. Men en femte plats med Scott Dixons standard är ju fortfarande inte en seger. Vacklar han, tror ni?
Jag vet inte, men det är ju intressant det du säger. För går man in och tittar på tabellen så ligger han ju 49 poäng före tvåan Simon Pagenaud. Och man skulle nästan tro att han borde ligga ännu längre före med tanke på vilken total knockout-start det var på säsongen. Så frågan kanske inte är så, eller din fråga är kanske mer berättigad än vad man kanske tror. Vacklar han? Jag vet inte.
Ronny
får avgöra. Vad tror du?
Jag tror att hade han inte vunnit alla 3 racen inledningsvis där. Vi säger att han hade portionerat ut de här segrarna över de här 6 racen. Där han alltså har vunnit 50% av loppen i år.
Mm.
Då tror jag vi inte hade pratat om att han vacklar. Nu blir det mer en trend bara för att han inte har vunnit på de 3 senaste då. Men har man liksom som sämst en... Ja, han har ju...
Jo.
3 topp... ja, men vad blev han inte? 2 också? Eller 3 på första? Så han har ju liksom 3 första platser, 1 andra plats, 1 femte plats och en 12:e liksom. Så han har som sämst en 12:e plats. Och de 2 senaste är det här nu då, egentligen enda helgen som inte Chip Ganassi Racing har visat någon form av dominans under i race pace då. Så att jag skulle vilja säga nej på den frågan. Han vacklar inte. Det är ju snarare andra omständigheter som gör det. Han är alldeles för rutinerad och för stark för det. Eller ska vi säga att Scott Dixon är slut? Nej.
Nej, jag tror inte det heller. Jag tror inte att Scott Dixon vacklar. Det här är också ganska karaktäristiskt för IndyCar att resultaten kan bölja fram och tillbaka ganska mycket. Men har man väl fått den här typen av ledning som Scott Dixon har fått, så är man så rutinerad och smart som han är, så kan han ju med goda resultat bara försöka förvalta det här försprånget som han har. För att det är ju ingen annan som på något sätt kan väga upp, eller hittills har kunnat liksom väga upp den här styrkan som Scott Dixon har visat. Utan det är ju snarare de alla andra 3 segrar har ju tagits av 3 olika förare. Simon Pagenaud, Joseph Newgarten och Felix Rosenqvist. Så att resten kommer ju fortsätta ta poäng av varandra, precis som det alltid är i IndyCar. Så att det här har ju verkligen ännu inte blivit någon slags tvekamp mellan Scott Dixon och någon annan. Och innan mästerskapet eventuellt hamnar där, att det blir en kamp mellan Scott Dixon och någon annan som urkristalliseras som huvudmotståndare, så tror jag nog att vi kan vår bästa gissning är nog att Scott Dixon kommer bara förvalta det här försprånget, och förmodligen så lutar det väl mot en titel till honom.
Men kan ju inte det vara just faran som han står inför, att köra för konservativt? För det har ju hänt förut att förare som öppnar säsongen väldigt starkt och sen puttrat in i mål och sen blivit snuvat på titeln.
Mm.
Ironiskt nog så tänker jag på 2015 när Juan Pablo Montoya såg ut att gå mot en solklar mästerskapstitel. Men sen så kom Montoya och just Scott Dixon på exakt samma poäng efter sista loppet, men Dixon hade fler andra platser och så vann Dixon mästerskapet trots att Montoya hade vunnit Indy 500 det året.
Har vi någonsin sett Scott Dixon göra en sån här stark inledning under en säsong?
Nej. Hans trend har alltid varit att bli bättre och bättre med året.
Just det.
Så, oj, vi kanske skjuter hål på det här mästerskapet innan halvvägs redan.
Men det är ju ändå rätt häftigt. Han har ju hållit på ett tag. Det här är väl hans 19:e säsong om man slänger ihop IndyCar-säsongerna och Champ Car-säsongerna han har gjort.
Mm.
Och det är ju rätt tufft att för första gången vara den som startar på topp.
Ja, jag har försökt titta på lite historik och så. Det har hänt förut att någon som har vunnit 3 lopp i rad har förlorat mästerskapet. Hände Paul Tracy en gång på 90-talet till exempel. Men det har aldrig hänt, inte ens i Formel 1 tror jag, att ifall någon vinner de 3 första loppen på året, då har den föraren alltid vunnit mästerskap. Den har aldrig förlorat ett mästerskap med en sån här säsongsöppning.
Är inte det lite typiskt Paul Tracy?
Jo.
Var inte Paul Tracys hela karriär lite så här stolpe ut?
Ja.
Rätta mig om jag har fel.
Ja, han vann ju en titel till slut, men det var ju under splitten när det hade gått sådär. Och Scott Dixon var inte i samma mästerskap som honom till exempel. Så jag hoppas verkligen på att de här utmanarna som har presenterat sig, särskilt de här 3 senaste loppen, att de börjar närma sig Dixon ordentligt och Dixon faktiskt kanske kan bli lite nervös. Det är min förhoppning de närmsta 8 loppen då.
Mm.
Man ska inte underskatta just den positiva trenden som Penske var inne i här nu. Vi hade ju pratat mycket om just deras förhållandevis svaga inledning på säsongen. Men det är framförallt att inte alla förarna har dominerat lika mycket som de gjort. Likväl så har vi dem på andra och tredje plats i mästerskapet här nu. Med Simon Paginot på andra plats och Joseph Newgarden på tredje. Men jag tror att för spänningens skull så är det ju bara jätteroligt att Penske verkar ha fått upp speeden igen här nu. Och nu ska vi inte tolka in för mycket, nu var det på oval senast här nu. Så det ska bli kul att se framöver här nu hur de kommer kunna matcha Chip Ganassis fart framöver här nu. Sen vet du inte, hur pratar om det att stjäla poäng från varandra så. Tar vi en sån som Alexander Rossi till exempel, som haft en katastrofal inledning på säsongen tillsammans kan man säga med Andretti som team. En sån förare skulle ju kunna komma in och stjäla rätt mycket poäng från de här andra toppförarna här nu och ställa till ganska mycket i mästerskapet. För jag vet inte, ska man räkna ut Alexander Rossi från mästerskapet nu så här långt?
Vart ligger han i mästerskapet då?
Han är ju topp 10.
Ja, min nöd och näppe 10 i mästerskapet. 126 poäng efter. Det är väldigt mycket att ta in. En seger är värd 50, så det är 2,5 lopp han är efter redan.
Mm.
Han kommer köra för segrar. Jag tror ju att han har gett upp mästerskapet. Han kommer försöka ta varenda pallplats han kan och gärna på bekostnad på precis alla. För det är en sån förare han är också. Han bryr sig inte om... Han tycker inte synd om någon om han skulle ta någonting ifrån Dixon, Paginot eller Newgarden. Om han skulle hämma deras mästerskapschanser. Så Rossi tror jag kommer bli loose cannon, kommer han vara resten av året tror jag.
Jag måste säga att alltså innan vi började spela in den här podden så har vi ju sagt att vi ska prata om våra positiva överraskningar och några av våra besvikelser. Och Colton Hurta är ju faktiskt på listan över mina besvikelser. Jag hade faktiskt förväntat mig en starkare säsongstart av Colton Hurta än vi har sett hittills.
Och det frågan är mycket som ligger i hans insats och hur mycket som ligger i Andrettis insats. Egentligen.
Absolut, absolut. Och där blir ju liksom hela diskussionen blir ju en paketdiskussion av att det ser så här, inte jättestarkt ut hos Andretti. Och det påverkar ju såklart Colton Hurtas chanser. Men alltså på något sätt fjolårets debutsäsong där det mesta han gjorde var så explosionsartat och coolt och grymt. Och bara gick in i så stark i olika situationer. Och det var verkligen en sån fantastiskt stark debutsäsong som han gjorde. Och i skenet av den debutsäsongen. Så hade jag nog förväntat mig en starkare Colton Hurta nu den andra säsongen. Med det sagt så jag menar han ligger ju sjua med 140 poäng så att det och har tre topp fem placeringar på vad blir det 3, 4, 5, 6 starter så att det är verkligen absolut ingen liksom fara och färde men när jag tänker på fältet och vilka jag verkligen så här förväntade mig skulle vara med där och slåss om segrar så var ju han bland dem. Han är liksom tillhör just den här kärntruppen av framtida superstjärnor som man har jag verkligen såg fram emot att se vad han kan åstadkomma i år. Men det är förmodligen som du säger Ronny att det ser ut som det gör hos Andretti och de är verkligen inte superstarka.
Men Hurta visst, han är inte alls varit lika explosiv som han var förra året. Men jag tror att det tyder på en del mognad. Man ska komma ihåg att innan Iowa så låg han tvåa i mästerskapet. Och sen så i Iowa så kraschen då i första loppet. Och sen förmodligen kör han ganska skadeskjuten i det andra. Och det är därför han har tappat ner till en sjunde med liksom två poäng från femte. Jag tror att han har mognat mycket. Han vet att det är mycket press på sig att vara den som folk förväntar sig att han ska vara, men jag tror inte han känner igen sig riktigt i den bilden utan jag tror att han ska inte vara missnöjd jag tror inte han är missnöjd utan jag tror att han kan nog ta över från Rossi mot att leda stallet redan det här året.
Och det kan ju skaka Rossi också, eller hur?
Det tror jag absolut det kan göra.
Och jag tycker nästan att man skulle säga att Colton Hurta och Marcus Ericsson som förare har haft sig ganska lika. Deras säsonger har sett ganska lika ut tycker jag. Båda två har ju gått in i den här säsongen med en ambition, uppenbar ambition då. Om vi ska ta den här, vår slutsats här kring Colton Herta, det kan vara att bli mer jämn och att minimera misstagen och ser man här nu, det är inte så många poäng som skiljer, det är 3 poäng som skiljer Colton Herta på 7:e och Marcus Eriksson på 8:e, och vi har ju varit betydligt positivare kring Marcus insats, just för att han är stabil och det går bra och nu är han i 8 och sådär, så att det är ju lite var man kommer ifrån. Marcus kommer lite mer underifrån då, så tar med Colton, så gjorde en sån toppsäsong förra säsongen då med riktiga toppresultat. Så håller ni med mig om att de känns ganska lika rent prestationsmässigt den här så här långt?
Jag håller med dig, men samtidigt så det handlar ju så otroligt mycket om grejers optik. Hur ser någonting ut? Marcus Eriksson har jag faktiskt placerat bland mina positiva överraskningar. Och som du säger, jag menar, deras resultat är fullt jämförbara. De är bara ett par poäng från varandra. Colton 7, Marcus 8, så de är ju väldigt nära varandra i mästerskapet. Ändå så, jag trodde nog att Marcus skulle klara sig bra i år. Men efter fjolårs säsongen i ryggsäcken. Men jag tänkte ändå ett helt nytt team. Som han kommer till, nya killar omkring sig som han pratade om när vi pratade med honom sist för några avsnitt sen. Det påverkar liksom depåarbete och allt det där, även om det är ett toppteam. Så jag trodde nog att Marcus kanske behöver sådär första halvan av säsongen för att liksom hitta rytmen, hitta hem liksom hos Ganassi. Men så känns det inte så. Jag tycker Marcus hittills har sett väldigt stark ut givet förutsättningarna.
Och verkar ha otroligt självförtroende också. Mm. Det märker nu vi har pratat med honom. Så...
Absolut, och jag tror att det är ett stort så här, middle finger i ansiktet på rätt många också. Marcus har fått väldigt mycket kritik från en massa olika kunnigt och okunnigt håll genom åren, och jag kan lugnt erkänna att jag tillhör de som ibland har varit så där kritiska och ifrågasatt Marcus liksom vilken nivå han egentligen ligger på och så där, men jag tyckte fjolårssäsongen var en riktigt stabil debutsäsong i IndyCar, och i år som sagt, han är definitivt på min lista över positiva överraskningar av årets säsong. Han presterar över vad jag hade förväntat mig, för jag trodde det skulle ta lite längre tid för honom att liksom känna sig helt hemma hos Ganassi och börja prestera, och nu tror jag faktiskt att han är. Jag menar, precis som amerikansk press nu i veckan har börjat skriva om att han är... Det känns som det är bara en tidsfråga innan Marcus vinner race. Och om man börjat vinna race i IndyCar, då är man ju, kan man ju hypotetiskt vara med och slåss om mästerskap. Liksom. Eller åtminstone ha förutsättningar, givit sig själv förutsättningar för att göra det. Och jag håller faktiskt med. Det är liksom, han är ett toppteam och han levererar stabilt.
Nu vi har varit inne på just din lista över positiva och negativa överraskningar i år. Har du något mer intressant på den listan, Gergej?
Jag tyckte nog Ferrucci har du nog också förväntat mig lite mer av. Han har haft en stökig säsongstart, tycker jag. Där har jag sett inte så starkt ut.
Inte heller så explosiv som man väntar sig.
Nej, och det är väl också en blandning av team och kanske förarprestation.
Men tar man till exempel på doubleheaden på Road America, så visade han ju väl riktigt, riktigt bra fart där och jobbade sig upp genom fältet också. Eller minns jag fel nu?
Han hade en alternativ depåstrategi som gjorde att han dök upp i toppklungan ett tag. Ja, han har mognat också lite grann, men han var ju inte alls med på Iowa som han var förra året.
Nej. Jag blir inte riktigt klok på honom, för det känns som att jag i alla fall blandar min uppfattning av honom. Jag tycker att han, i den här helgen tycker jag han är, nej men han är ju liksom, han har nog inte alla hästar hemma riktigt tycker jag, om man ska vara helt ärlig, vissa helger. Och sen kan jag inte låta bli att bli imponerad och känna liksom, men han har ju mognat verkligen in i detta. Och så som till exempel Road America helgen då, så känner jag liksom att han är på gång, och så nu då i Iowa så var han ju inte lika framåt där, men jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig där faktiskt.
Han kanske tillhör den här kategorin förare som behöver växa. Det finns ju en sån kategori förare.
Ja, jo, ja, det tror jag faktiskt han är med den.
Vi kan väl passa på bara att dra topp 10 i mästerskapet just här. Ska vi göra det, så kan vi se hur många av dem som fortfarande växer.
Yes. Mm. Scott Dixon, 244 poäng, etta. Simon Pagenaud, 195 poäng tvåa. Joseph Newgarten 191 poäng trea. Pat Award 162 poäng fyra. Will Power 142 poäng femma. Graham Rahal 142 poäng sexa. Colton Herta 140 poäng sjua. Marcus Eriksson 137 poäng åtta. Felix Rosenqvist 120 poäng nia. Och Alexander Rossi 118 poäng på tionde plats.
Jag tycker vi drygar ut den lite till topp 15 faktiskt. Vi kör topp, på elfte plats Santino Ferrucci 116, Oliver Askew 115, Alex Palou 114 och Connor Daly 14, 111 och Ryan Hunter-Reay 104 på 15 plats där. Så att det känns de som har potential att växa, så i växafacket så har vi de topp 15 i alla fall. Vi tar Palou, Askew och Ferrucci där som vi pratade om tidigare. I Connor Daly också någon som vi pratade om kan växa. För vi var ju lite inne på det i förra avsnittet när vi hade Rickard Göransson på besök. När vi sa att ja, men, borde inte det vara läge för Connor Daly att få en heltidare. Då var han inte, Rickard var inte lika imponerad av Connor. Och det, vad har vi för uppfattning om honom egentligen så här långt? Eller som förare överhuvudtaget? Är han någon som kommer bli mästerskapsmaterial framöver? Eller är han... Är det det här vi ser nu, så är det hans fulla potential, tror ni?
Det är inte hans fulla potential, eftersom han swappar ut mellan två olika team. Han tog ju pole position med Carlin som inte är ett toppstall och är väldigt ovana med ovalbanor, men Daly såg väldigt stark ut på Iowa. Och sen så kör han för Ed Carpenter på road courses, så där verkar det inte gå något vidare. Så Daly har fått förtroende för hel säsong tidigare, men han har blivit petad efter en enda säsong. Det hände både hos Dale Coyne och sen hos AJ Foyt också, av skäl som inte han kunde bero på, liksom att bägge de stallen hade stora problem med budgeten de säsongerna. Om man skulle få samma sorts backning som Ferrucci eller Eriksson eller Herta har, då tror jag Daly kan blomma ut. Men det måste komma ganska snart, för han börjar ju närma sig 30 också. Så.
Jag lyssnade faktiskt på en intervju med Marshall Pruitt. Connor Daly var ju gäst där nu här i senast. Och den stora skillnaden mellan... Han är ju väldigt imponerad av Carlins utveckling nu fram till i år. Och att de har lyckats möta honom i hans... önskemål på hur en bil ska vara, så att han har väldigt stort förtroende för Carlin-bilen, om man säger så. De har inte lyckats träffa lika rätt med Ed Carpenter, så att det tycker jag är någonting, en av mina positiva saker jag tar med mig från de sex första racen. Det är faktiskt Carlins steg framåt, eller uppåt snarare. Och det känns som att de närmar sig en nivå som vi faktiskt efterlyste lite inför säsongen, att det börjar bli dags för Carlin att börja leverera nu.
Just det.
Ja, jag tror att Carlin kan... De har väl inte misslyckats i någon annan racingserie det stället. Det är ju många Formel 1-förare, många Indycar-förare som körde för Carlin i juniorserierna. Så jag tror nog att med lite tid och lite budget och faktiskt ha en och samma förare under hela säsongen. Nu har de ju både Dale och Chilton. Då tror jag att Carlin kanske inte upp i Penske Ganassis standard, men där vi har Schmidt, Peterson, McLaren, där vi har Andretti nu faktiskt, där vi har Dale Coyne och Foyt och Rahal-stallet. Så det är kul med ett nytt stall som det går bra för.
Chilton är ju inte mycket att hurra för heller, så att jag önskar också Carlin... liksom en stadigare föraruppsättning som inte är en paydriver. Ja. Chilton är ju en paydriver. Nu vet jag inte hur stor andel av Carlins totala årsbudget för Indycar-satsningen som kommer från Max Chiltons pappa. Men jag tror att det är en rätt hög andel, om man säger så. Även om han väljer att inte köra ovalerna. Så att så länge man inte står på finansiella grunder som låter en välja förare fullt utifrån sportsliga hänsyn så tror jag att det blir kanske lite svårt att ta det där nästa steget. Man önskar ju dem mer stabilitet och självständighet så att man slipper ha Max Chilton i bilen.
Jag anser att en Indycar-förare som inte kör ovaler är en halvförare, tycker jag. Då tycker jag en person som bara, en förare som bara kör ovaler, det tycker jag är lite mer rock'n'roll. Mm. Och allra helst ska man köra full säsong till exempel. Men tar man en sån som Ed Carpenter då, som bara kör ovaler, eller Tony Kanaan, så tycker jag det är okej. Eller det är ursäktar. Men man som Max Chilton säger att nej, jag vågar inte köra ovaler, eller vill inte, eller kan inte. Mm. Helst inte, typ. Det känns inte...
Är det lite konstigt? Jag menar, om man nu inte vill köra ovaler, vilket är helt, det är liksom en legitim ståndpunkt. Men jag fattar inte, det finns väl så oerhört mycket roligare serier att satsa på att köra. Om man nu gillar att köra racerbil men inte vill köra ovaler. Imsa.
Men vi ska vara lite rättvisa mot Chilton också. Han ska köra Indy 500 om ett par veckor så. Så lite rättvisa ska vi vara mot Chilton, men jag är absolut inte med i hans fanclub.
Nej.
Och om man jämför med, man kan inte jämföra honom med Ed Carpenter alls, för Ed Carpenter växte ju upp på amerikanska gräsrotscenen med sprint cars på dirt tracks och så vidare, så Carpenter har haft samma problem på road courses tidigare. Och det var ju under iRacing-säsongen i våras som var hans första road course lopp på typ 8 år eller någonting.
Mm.
I alla fall, Carpenter, lite besvikelse överlag, stallet för mig. Men jag vill komma in på de som har överträffat mina förväntningar.
Mm.
Och det är ju Mackans gamla stall, Schmidt, Peterson, McLaren. Kan vi inte... De kallar sig Arrow, McLaren, SP... Men jag vill säga Smith, Peterson, Arrow, McLaren, så att förkortningen blir spam. för där har vi ändå Pato O'Ward, 4 i mästerskapet, best of the rest kan man ju nästan säga. Och sen Askew som tog sin första podium på Iowa, körde som en veteran i sitt första lopp i Texas. Kraschade ju då på Indianapolis, men det kanske är gamla spöken från förra året som jag var inne på tidigare. I och med att Marcus då kraschade på exakt samma sätt för ett år sedan. Men det är ett stall som verkar ha satsat helt rätt med sina förare. Ward verkar ju vara med där varje lopp nu.
Mm.
Så jag tror nog att... Ja, jag bara sitter och väntar på Awards första seger. Jag tror inte att det kommer på en oval. Jag tror att det kommer på en road course, kanske redan nästa helg då, när det är dags för Mid-Ohio. Så det är det jag sitter och väntar på och hoppas på också. För det skulle vara en tråkig säsong ifall det bara skulle stå mellan Ganassi och Penske hela tiden. Det vore inte bra för sporten. Så jag hoppas på Pat O'Ward, men också Oliver Askew då förstås.
Jag kan bara hålla med. Jag kan bara instämma. Väldigt fin säsongstart för det teamet. Också vilken så här stark bekräftelse på deras föraruppställning. Att de valde att liksom gå åt det här ynglinghållet. Nu när McLaren gav sig in i det teamet. Och de fick ju en del skit för det. Att de valde bort Hinchcliffe till exempel. Erfarna Hinchcliffe. Och satsade på de här två ynglingarna istället. Men jag håller helt med. Vilken bekräftelse på att det här ändå kanske var rätt väg att gå.
Ser man det med i facit kan vi inte säga att vi har efter 6 race här. Men om man tar en sån som James Hinchcliffe till exempel, som har lång erfarenhet från IndyCar, men kanske inte har varit det där mesta materialet. Säger jag det? Jag vet inte, håller ni med mig eller inte? Men nu känns det som att ändå att du har vi de här två nu som Pat O'Ward och som har vunnit Indy Lights, och så har vi ju Oliver Askew som också har vunnit Indy Lights. Där har vi två stycken. Jag tror de båda två är mästarmaterial i framtiden. Så att ser man, och nu när man får en sån flygande start som har den nu, och bevisligen så klickar båda de två väldigt bra tillsammans också. Så då har du ju ändå Pat O'Ward, har ju lite mer erfarenhet från IndyCar så här långt här nu, men kanske är så pass, inte grön, men så pass öppen för han har inte den där stjärnstatusen, fast han är kanske den som förväntas att leda teamet på förarsidan. Jag tror att det känns som att harmonin där är klockren just nu. Och jag blir väldigt förvånad över att mötet då, eller sammansättningen av Schmidt-Peterson och McLaren, att det har gått så himla smidigt som det har gjort. Jag trodde det skulle ta längre tid för dem att hitta rätt, men det har de bevisligen lyckats med snabbt.
Oh ja. Vet inte om det har så mycket med McLaren att göra. Det här är ett stall som har gått fram och tillbaka ganska mycket. Hinchcliffe vann ju, jag vet inte hur många har lopp med dem, men det var kanske 3-4 stycken över en 4-årsperiod. Mm. Så det är ett stall som alltid har kunnit, men varit dålig timing med mycket saker. Och förra året så gick det ju lite väl mycket saker fel för dem. Men apropå också om saker som skulle vara bra för sporten i stort, Award som mexikan, om han kunde faktiskt bli framgångsrik, den mest framgångsrika mexikanska föraren i IndyCar på väldigt länge, då kanske det byggs upp till mycket hype söder om amerikanska gränsen, så att det kanske kan bli till ett IndyCar-lopp i Mexico City igen. Där körde man 12-13 år sedan senast, innan de byggde om banan i alla fall, och vi vet ju hur otroligt passionerade mexikaner kan vara kring sin motorsport. Så det vore kul om det går bra för Award även för sportens goda.
Ja.
Det kan inte vara partisk så, men det vore trevligt att se fler internationella IndyCar-lopp igen.
Men tänk 2023. Först då en doubleheader i Mexico City. Mm. Och sen så är det IKEA Grand Prix på Gelleråsen.
Ja. Precis.
Med Rasmus Lind, Linus Lundqvist, Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist och Oliver Askew på startlinjen. Det är ju 25% av griden då kommer vara svensk.
Ja, det vore fantastiskt.
20%. Nu hoppas vi på fältet växer.
Ja, just det.
Jag skulle nog köpa det upplägget även på Anderstorp faktiskt.
Vad får man i vinnarcirkeln då? Man får en billig bokhylla monterad såklart ja. Och klar med sådana dörrar, för de är dyra de jävlarna, och så en pokal. Som också får, man också får montera själv.
Man får någon sån här 5-kronors korv också. Får man inte det?
Ja, det får man. Det bussar man hela. Eller hela publiken får 5-kronors korvar. Ja, det...
IKEA, make it happen.
Och med den segwayen så måste vi också recappa Felix Rosenqvists säsong hittills.
Apropå smålänningar.
Ja. Men han har väl haft den mest upp- och ner säsongen av alla på hela griden, tror jag.
Ja, jag måste säga att det är ju en seger som skiljer Felix från min besvikelselista. Nej, jag överdriver lite. Men någonstans som jag får liksom bara hoppa på den här bollen, så var det som att det förväntades av Felix att han skulle vinna den här säsongen. Allt annat hade ju varit ett misslyckande. Så jag tycker det är så otroligt skönt att han bara fick det ur systemet, så han kan liksom bara lägga det här i ryggsäcken och fortsätta vidare nu när han väl har gjort det. Men det var som att den här säsongen hade man verkligen inte kunnat så acceptera något annat än en levererad seger från Felix Rosenqvist. Och det är så otroligt skönt att han kom och bara levererade den.
Den segern är den enda topp 10 placering, näst bästa resultaten han haft, en 14:e plats. Men vi vet ju att i Texas så var det så nära en seger också, så nära en andra plats, nu blev den 20:e istället. Det strulade som tusan i depån i Indianapolis med dåliga depåstopp och dålig timer, gul flagg. Misständning första loppet på Elkhart Lake, och sen var det ju misständning i strategin särskilt på Iowa. Men potentialen finns där, och vi vet nu med besked att han kan leverera när de här små sakerna som kan sabba så mycket inte finns med där. Liksom det enda loppet där allting gått någorlunda vägen har han vunnit. Och nu kommer vi till förra året, hans starkaste bana. Så det kan mycket väl bli en dubbelseger på Mid-Ohio då nästa helg.
Det vore ju fantastiskt. Det vore ju fantastiskt för mästerskapen. Nu ligger han ju som sagt 9 på 120 poäng. Bara 2 poäng för Alex Rossi och 17 poäng bakom stallkamraten Marcus Eriksson. Så att det finns ju så himla mycket kvar att slåss om. Och en dubbelseger på nästa helg, nästa racehelg, vore ju fantastiskt.
Om vi sa ju att jag sa att jag tror att Rossi har sakat den här säsongen. Men jag tror inte Rosenqvist har gjort det alls, utan han kör för en andra plats i mästerskapet. Medan Rossi kommer ju köra för en seger. Och om det inte är en seger så kan det sluta med ett försök i Sandfållan. Medan Rosenqvist tror jag kommer försöka vara... Om Dixon kommer trea tror jag Rosenqvist vill vara tvåa och skulle vara okej med en andra plats så länge han inte förlorar poäng på segraren i lopp X då. Mm. Så jag tror Rosenqvist kommer att... Han ser fortfarande den här säsongen som en stor helhet. Medan Rossi, även bara någon poäng bakom, kommer... Han är en loose cannon hädanefter, tror jag.
Okej. Okay. Absolut, så kan det säkert vara. Men man får absolut inte underskatta svenskkampen hos Ganassi. Jag tror inte Rosenqvist är nöjd med att ligga bakom Mackan i sammandraget, och jag tror inte han skulle vara nöjd om han slutade bakom Mackan i sammandraget, även om det kommer finnas, eller även om det skulle finnas förmildrande omständigheter och teamstrul och tekniska fel och bla bla bla. Men jag tror i slutändan så för att teamdynamiken ska liksom vara till Felix fördel, vilket alla racerförare per automatik vill ha teamdynamiken till sin fördel, så vill han ligga före Marcus och framförallt sluta säsongen före Marcus.
Man får säga att han har väl mer att förlora kanske på den här säsongen, just att hamna bakom Marcus än tvärtom. För det har varit det har ju varit förväntat på något sätt att Felix ska vara med i toppen och slåss om mästerskapet.
Yes.
Så att där håller jag helt och hållet med dig. Nu har vi inte pratat om dem lite längre bak i fältet, för jag tycker det som du sagt är att Felix inte har haft turen eller flytet med sig i alla race. Vissa har ju spoilerats och inte varit liksom hans fel, liksom, om man säger så. Så finns det ju, om man tittar lite längre ner, ta en sån som Jack Harvey till exempel, som är nere på 16:e plats med 101 poäng till exempel då. Där har vi ju någon som jag tycker som har imponerat på mig hittills, sett till kvalpace. Han har legat högt upp i flera race också, men där har ju av olika anledningar hans resultat spolierats av diverse gulflaggor och blivit avkörd och tekniska problem och sånt här. En sån förare skulle jag vilja lyfta fram som egentligen väldigt, väldigt positiv och stark förare i år, men som resultatet inte har gått hans väg riktigt.
Absolut inte. Jag tycker det har sett jättefint ut från honom, men också det att han tänjer på gränsen en hel del. Det verkar slita ut på material, men det går undan i alla fall, och Jack Harvey har definitivt en framtid in i Car med den här. Han har ju kört på halvtid om ens det senaste 3 åren, så han har inte jättemycket kilometer i sig. Men formkurvan är i alla fall uppåt, till skillnad mot ganska många andra som har haft förväntningar på sig. Som Rossi igen, Hunter Ray, Takuma Sato, hela Andretti-stallet liksom. Mm. Så ja, Harvey är någon som kommer ha en fin framtid.
En väldigt intressant kamp som jag tycker vi bör säga några ord om, det är ju rookie-kampen. Som Felix vann förra året. Och förra året så hyllade vi ju rookiefältet när vi pratade om det med Felix och Colton Herta och Ferrucci.
Det var, och Marcus Eriksson.
Och Marcus Eriksson, precis. och stor glädje när Felix gick vinnande ur den tvekampen bland de andra nykomlingarna. Men vi har ju en jätteintressant tvekamp i år också som har vuxit fram mellan Oliver Askew som ligger 12 på 115 poäng och spanjoren Alex Palou som ligger på 13 plats med bara 1 poäng färre, 114 poäng. Och deras säsonger hittills resultatmässigt har också sett väldigt lika ut. De har varsin tredje plats. Oliver Askew har en 6:e plats som bäst efter det, och Palou har en 7:e plats bäst efter sin 3:e plats. Så de har varit väldigt lika och imponerat båda två. det kommer bli väldigt kul att liksom följa hur den här tvekampen kommer att utvecklas och om de fortsätter hänga av de andra två nykomlingarna i fältet. Rhinus VK som ligger på 20:e plats med 95 poäng och Dalton Kellett 26:a på 29 poäng.
VK har ju också visat framfötterna, han gjorde det på Indianapolis, då kom han väl femma. Så det är nog inte något fel på hans körning på road courses i alla fall. Det blev jättefel i Texas. Men jag tror jag rankar Askew lite högre än Palou och VK. Men VK och Palou känns väldigt lika alltså, körmässigt. Vi ska nog inte räkna med Dalton Kellett i det här egentligen. Han kör ju bara vissa lopp och har ju betalt för den sitsen rakt av kan man ju nästan säga hos Foyt. Men jag tror inte att VK är helt avhängd i Rookie of the Year-kampen. Det är liksom 20 poäng som skiljer mellan de tre. Men det är tre framtidslöften som verkar ha ganska stabila fötter i IndyCar redan. Men om vi ska byta lite spår. Jag vill prata lite om hur en förare kan utvecklas i IndyCar. För det är... Det är ju först och främst väldigt press på att vinna Rookie of the Year. Och sen så förväntar ju sig många att året efter ska de vara med och vinna race och vinna mästerskap hit och dit. Men det fungerar ju liksom inte så. Det är ju väldigt få som är med och slåss om mästerskapet från år två eller någonting. Vi ska se på de yngre förarna ur ett lite annat perspektiv tycker jag trots allt. För vi kan ju ta Joseph Newgarden som senaste 3-4 säsongerna har varit nog jämte Dixon, den bästa föraren i fältet. Men om vi tittar på hur Joseph Newgarden började sin IndyCar-karriär. Han började år 2012, då kom han 23 i mästerskapet. 2013 kom han på 14 plats i mästerskapet. Och sen 2014 kom han på 13 plats i mästerskapet. Då körde han för Sarah Fishers stall som sedan gick ihop med Ed Carpenters stall. Så man får väl kanske titta på Rhinus VK för säsong i år för att jämföra med Newgardens första säsong då, 2012. Och VKs resultat i år är mycket bättre än Newgardens rookie-säsong. Någon annan som också varit mycket bättre än Newgardens första tre år är Zach Veach som han gjorde bra från sig i Texas men sedan dess har det inte gått så bra i år, hans tredje säsong. Men han är också på ungefär samma utvecklingskurva som Newgarden hade. Behöver inte unga förare så här, inte två år, utan kanske 4-5 år av rätt matchning, bra mentorer som stöttar den, ett stall som man faktiskt fortsätter utvecklas med. Inte hoppa runt mellan massa olika stall. Är inte det vad många förare behöver innan vi dömer dem.
Så det sista de behöver, det är så här svenska poddare som sitter och snackar ner nykomlingar. Är det det du försöker säga?
Ja.
Jag tror det är symptomatiskt för vår samtid här nu överhuvudtaget att man är väldigt snabb med att döma. Allting ska hända direkt och man ska leverera direkt och man ska leverera bättre än förra året och att det ska gå verkligen den här. Det ska gå så fort allting. Mm. Och jag tror att det är nog en... Man gör det lite för ofta utan att tänka efter egentligen. Man vill dra sina slutsatser så himla snabbt. Mm. Och det är ju väldigt intressant att få höra en sån sammanställning faktiskt. Och ta med en sån som Zach Veach, så hans första säsong var ju fantastiskt fin till exempel.
Jo.
Och det är klart att hur gammal är han?
23 gissar jag på. Han är 25. Men fortfarande väldigt ung faktiskt. Jag är 30, jag känner mig ung och dum fortfarande. Men om vi fortsätter att kolla hur det gick sen för Newgarden. Han vann sina första två lopp år 2015. Fortfarande med Carpenter sen 2016. Fortsatte han med Carpenter en seger och då 4 i mästerskapet. 2017 flyttade han över till Penske och vinner mästerskapet direkt. Så. Men då, om vi går tillbaka till Jack Harvey. Jag tror han är på rätt bana på väg att utvecklas och visa vilken stabil förare är nu med Meyer Shank. Och sen om ett par år kanske det är dags för Penske att byta ut Pagenaud eller Power tror inte de kommer byta ut Newgarden än. Men då kanske en sån som Harvey som har lyckats utvecklas med ett och samma stall länge och får finare och finare resultat. Då kanske han har gjort rätt resa för att hamna i det finaste sätet i IndyCar idag, vilket faktiskt fortfarande är hos Roger Penske.
Mm.
Eller är Zach Wichten, Spencer Pigott kanske, Connor Daly, och ifall han får rätt matchning liksom, eller Askew eller Ward. Det finns ju en radda förare som har potential, men det är sådana där snarare sammanträffanden än något annat som gör att Newgarden bara blommar ut och blir den här otroliga reseföraren som han är idag.
Den här veckan vill vi säga välkommen tillbaka till vår gamla kompis Tico Racing Shop som är med oss som samarbetspartner igen. Jättekul tycker vi. Och för det är så att Tico har inte bara modellbilar i lager utan även annat spännande racing memorabilia som posters till exempel. Och det är just en sådan som vi har äran att tävla ut nu. Det är alltså en originalposter från Swedish Grand Prix på Anderstorp 1975, värde 1800 riksdaler. Det är inte så illa pinkat det.
Verkligen inte.
Så mycket.
Jajamän. Och då är det ju så att då tänkte vi gilla ju tävlingar och där folk får bevisa lite sin racingkunskap. Så att vi har ju en liten fråga på det temat.
Vilka tre före detta eller framtida Indy 500-segrare fanns med då på Sveriges Grand Prix på Anderstorp 1975?
Shit, vilken bra fråga.
Så ja, det var ett väldigt celebert race. Jag vet inte hur många Formel 1-världsmästare, men det är ju en hel del. Fin era av Formel 1 alltså. Och fin era av IndyCar också. En del utbyte mellan förarna där minst sagt. Så vilka före detta eller framtida Indy 500-segrare körde då Sveriges Grand Prix 1975?
För precis där mitten av 70-talet, alltså då hade du fortfarande ett helt koppel av finfina namn som tillhörde den, så att säga, den tidigare generationen i fältet, Formel 1-fältet. Mm. Och du hade en hel del namn som sen skulle komma att bli stora på båda sidor Atlanten i Formel 1-fältet. Så att ja, 75 var ett spännande år.
Och när vi pratade med Tico Persson om den här frågan så sa han det att han faktiskt har kan man säga, ett par av dessa förare som deras modeller, bilmodeller i sitt Classic F1-sortiment faktiskt. Så att, gå gärna in på ticoracingshop.se och botanisera där bland hans sjukt snygga modeller. Så kanske ni till och med hittar några av svaren där i alla fall på veckans fråga. Och vad gör vi då? Ni listar ut rätt svar där och så tar ni och mejlar oss på podcast@indiepodden.se.
Lycka till!
Såg ni på förra veckans klassiker vila upp på Facebook förresten? Det här loppet från Sanair Super Speedway 1985.
Jag har missat det tyvärr.
Jag har tyvärr också gjort det. Vi är dåliga kompisar, jag får förlåt.
Nej, men ni har ju barn och sportbilar att ta hand om. Nej, men i alla fall. Det finns säkert flera av våra lyssnare som kanske tittar igenom det loppet. Och det var ju ett väldigt bizarrt avslut på det loppet. Att, det var en säkerhetsbil mot slutet. Johnny Rutherford ledde bakom säkerhetsbilen. Och säkerhetsbilen gick in i depån på allra sista varvet ut. Så det blev inte någon omstart.
Mm.
Men säkerhetsbilen var inte på banan. Så det var inte gult längre. Så Pancho Carter kör om John Rutherford. Och tar segern, ser ut som. Precis innan målflagg. Och Pancho Carter får ta emot bucklan på podiet. Och John Rutherford är hur förbannad som helst. Men historien fortsätter med att Carter får faktiskt en bestraffning. Eftersom det blev ju aldrig grön flagg, så då måste det betyda att han kört om under gul flagg. Men Carter blev nedputtad till andra plats. Det finns en parallell i Formel 1-historien till det här. I Monaco 2010, tror det var, så blev det också en säkerhetsbil precis mot slutet. Säkerhetsbilen går in på sista varvet. Michael Schumacher, som ligger på typ sjunde plats, ser att säkerhetsbilen gått in och kör om Fernando Alonso på, alltså, in i sista kurvan där i Monaco. Exakt samma scenario som mellan Rutherford och Carter Skillnaden var då att Schumacher fick 20 sekunders tillägg.
Ha.
Och väldigt Schumacher grej att göra en sån där liten fuling.
Ja,
men 20 sekunders tillägg då bakom säkerhetsbil gjorde att han kom ju sist i loppet.
Mm. Rätt åt han.
Men är inte det lite orimlig bestraffning? För det här finns ju ändå prejudikat. Mm. I och med att Carter bara lades, man bara plockade upp honom och la honom bakom honom Rutherford igen, så var det överstökat. Medan Schumacher blev av med alla poäng från det loppet.
Kan man kalla det för prejudikat när det är två olika serier med två olika reglementer?
Det är väl det som är kruxet. Jag tyckte att det var överdriven bestraffning för Schumacher just då.
Det kanske fortfarande sitter FIA-jurister nu så här 15 år senare och försöker klura på om man kan kalla det prejudikat.
Ja. Mm. I alla fall, jag tycker det var en intressant parallell där med hur man i Formel 1 är lite mer byråkratisk medan man i IndyCar då, mitten av 80-talet, liksom bara, vi lägger Carter bakom och ger Rutherford pokalen och poängen så är det överstökat.
Men jag vet inte, jag kan ju tycka att jag har svängt lite på det. Det var något race förra året där, jag tror det var Marcus som gjorde någon form av gråzonsförseelse kan man säga, där han fick sätta, de skickade honom längst bak i fältet innan omstart, det var säkerhetsbil tror jag. Jag vet inte riktigt vad hur situationen var, det kändes väldigt väldigt hårt i alla fall. Och då tar man en sån grej som händer ofta nu tycker jag i Formel 1, där en ganska bestraffning eller en förseelse som har ganska stora konsekvenser innebär ju bara att man får, ja, vi tar en sån som Albon, så han blev ju påkörd av Lewis Hamilton här för ett par race sedan. Albons race blev ju förstört helt och hållet liksom, men, och Lewis fick väl en 5 sekunders tidstillägg där, vilket var ju en väldigt liten bestraffning i förhållande till vad, hur mycket Albon fick betala liksom, för situationen. Och där, så jag tycker, ja. Det
där vore ju väldigt intressant att titta på så här systematiskt och jämföra på vilken sida Atlanten så bedömer man situationer hårdast.
Det blir ett temaavsnitt om några veckor tror jag.
Ja, jag kommer tänka på den här situationen i fjol när Felix påstods var i vägen för någon under ett kval, vilket ledde till att han blev av med sin snabbaste kvaltid och fick...
Just det.
Det var någon smärre in, det var ju knappt en incident, det var bara att han råkade sakta farten på ett ställe där han inte förväntades sakta farten, men det var inte hans beslut eller val eller önskan, utan det bara råkade bli så på grund av hur andra betedde sig på banan, så att det var ju en drakonisk hård bestraffning.
Det kan vara intressant framtida ämne för podden. Men apropå Formel 1 versus IndyCar här nu, då hade du en liten intressant spaning.
Ja, jag vet inte riktigt om man kan skalla en spaning eller så, men det har ju, Formel 1-säsongen har ju också kickat igång. Den har inte riktigt hunnit avverka lika många lopp som i IndyCar, men man har hunnit köra 3 tävlingar i alla fall. 2 i Österrike och 1 i Ungern och förbereder sig nu för 2 lopp på Silverstone. Och ganska programenligt så är det ju Mercedes-dominansen är ju fullständigt total i Formel 1. Och bland Mercedes-förarna så är det ju Lewis Hamilton som också ganska programenligt visar sig vara den starkaste. Återigen, eller hittills i alla fall, han ligger 5 VM-poäng före Valtteri Bottas. Så att det är absolut, loppet är inte kört för Bottas, långt ifrån, men Lewis är ju väldigt väldigt stark. Och så tittar vi på sammanställningen i IndyCar, vem leder där? Jo, vi har ju Scott Dixon i topp på 244 poäng. Också en gammal, väldigt erfaren, extremt meriterad förare. Så att det är ju, det tyckte jag var rätt intressant att när väl de här säsongerna kommer igång så är det 2 gamla, erfarna, redan extremt meriterade rävar som studsar till toppen direkt. Så att jag har gjort en liten jämförelse mellan de här 2 förarna, tittat på lite enkla siffror. Jag menar, det är otroligt svårt att jämföra förare som har tillbringat hela sina aktiva karriärer i helt olika delar av världen och helt olika serier. Men ändå, det här, de befinner sig ju i varsin formelbils kungaklass på respektive sida Atlanten. Så att det är inte en helt galen jämförelse ändå. Och anledningen till varför jag började fundera på det här överhuvudtaget var ju att Scott Dixon fyllde 40 nu för några dagar eller kanske någon vecka sedan, och då var det en massa bilder från hans kalas. Och då började jag gräva i den här karriären och konstaterade att det var sjukt länge Scott Dixon har hållit på. Lewis Hamilton är ju lite yngre, men han är ju inte heller pur ung längre. Han är ju faktiskt 35. Och jag menar, när man jämför med det här riktigt nya gardet i Formel 1, så är ju 35 är ju liksom en anmärkningsvärt hög ålder om man jämför med de här riktigt unga, så här Lando Norris och de grabbarna. Så att där är han är ju lite yngre. Men om man tittar på antalet starter man har gjort i respektive serie, så är Scott Dixon uppe i 327 hela starter på 19 säsonger. Om man slår ihop hans IndyCar-statistik och hans ChampCar-statistik från 2001-2002 när han inledde sin karriär, så var det fortfarande ChampCar som man körde. Medan Lewis Hamilton har hunnit med 253 starter på 13 säsonger. Så att man avverkar ju racen i lite högre takt i normala fall i Formel 1. Så det är definitivt fler race starter. Sen är det ju rätt intressant att titta på antalet segrar förstås. Och där är ju Lewis Hamilton helt överlägsen med 86 segrar på 253 starter, jämfört med Scott Dixon som har 49 segrar på 327 starter. Så Scott har en segerandel på 15%, medan Lewis Hamilton ligger på fullständigt sinnessjuka 34%. Och förstås en fler mästartitel än Scott Dixon. Lewis har ju 6 VM-titlar i Formel 1 och Scott Dixon har 5 titlar i IndyCar. Sjukt imponerande både och. Men det som kanske kan vara lite provocerande, och kanske provocerande på båda, i båda serierna, det är ju när man tittar på fälten i stort, så är de ju, alltså de svämmar ju över av unga talanger. Och då sitter ju ändå så här Lewis Hamilton, 35 år, 6 mästartitlar, sitter i den absolut mest åtråvärda bilen i gridden, och per definition håller den platsen undan någon av alla de här extremt begåvade. En sån som George Russell. Alltså fan, jag skulle ge vad som helst för att se George Russell få ta Lewis plats och visa vad han går för. Istället för att se Lewis vinna så här 30 lopp till. Och lite på samma sätt i IndyCar. Om man tittar på den, i alla fall Scotts seriestart, där han var så oerhört dominerande. Så även där, det sitter en 40-åring med 5 mästartitlar och en redan 19 år lång karriär bakom sig, och håller en av de fältets absolut mest åtråvärda sitsar.
Men vad menar du? Ska de bara flytta på sig och ge bort segrar? Eller?
Ja, det tycker jag. Nej, jag vet egentligen inte vad jag tycker. Jag vet inte om jag har någon bra lösning. Formel 1:s problem är ju också så mycket större, och jag tror att man kommer mycket närmare en vettig lösning framöver när man inför kostnadstak. Och jag tror egentligen att lösningen finns ju mycket mer inbyggd i hur IndyCar funkar. Att det finns liksom konkurrenskraftiga sitsar tillgängliga, även om du är nykomling till klassen. Man kollar Oliver Askew som kliver in i en bil som definitivt räcker väldigt långt, som räcker till pallplatser. Det är ju liksom fantastiskt. Det är där man vill ha begåvade nykomlingar. Inte som i Formel 1 där en snubbe av George Russells kaliber hamnar i Williams liksom och slåss som 13:e platser.
Jag tycker man ska ha med i beräkningen också att karriärerna idag blir i högsta klassen då, om vi tar Formel 1 och IndyCar, är mycket längre idag. Så vidare inte du liksom har köpt dig till en plats väldigt, väldigt ung och sen så tar pengarna slut. Men tar vi Formel 1 till exempel på 70-80-talet, så var väl egentligen att man var väl äldre i regel när man klev in i kungaklassen. Idag när man som George Russell då, som är väldigt ung, kommer in i Formel 1, då blir det, han har ju väldigt, väldigt många år framför sig. Så jag tror att upplevelsen av att de sitter i vägen, de här som är äldre, blir, det kanske blir lite missvisande, tycker jag.
Ja, den analysen är helt korrekt. Liksom. Jag tror att det inte finns en enda förare i Formel 1 på 70, alltså som körde på 60-talet, på 70-talet, på 80-talet. Eller, Mario Andretti gjorde det, men på deltid då på 80-talet. Så Formel B:s karriärer överlag är mycket, mycket längre idag. Och apropå stoppklossar, liksom, gamla gubbar med för många framgångar som tar upp en sits.
Alonso?
Nej. Honom kommer vi komma tillbaka till när det är dags för Indy 500, men Jimmy Johnson, tänkte jag, som kör sin sista NASCAR-säsong. Han testade ju As We Speak på Indianapolis Road Course i Felix Rosenqvists bil.
Oj!
Det är precis den NTT-databilen.
Shit. Den ska han låta bli.
Ja, precis. Men ja, Johnson vill ju bara prova på IndyCar, se om han är snabb nog för att köra Road Courses nästa år då, efter att han har slutat med NASCAR på heltid. Men det är också någonting i nyhetsväg som är värt att nämna. Är det något mer vi vill säga om de här gamla rävarna, stoppklossarna?
Nej, egentligen inte. I nyhetsväg såg jag att Sage Karam hade förlovat sig.
Mm. Det såg jag också. Mm. Lite gulligt.
Det var det mest spännande jag kunde komma på.
Jag tänkte också på kalendern också. Ja. Faktiskt, att Laguna Seca och Portland utgår ute på västkusten. Covid-19 relaterat också, men också kanske lite relaterat i frågan med de här protesterna mot polisbrutalitet just i Portland. Istället så då blir det ju, som vi har petat på, doubleheader på Mid-Ohio, det är jättebra för Felix. Det blir en doubleheader på Gateway också, kanske mindre bra för Felix Rosenqvist. Men sen också en till doubleheader på Indianapolis Road Course i oktober. Där kan nog våra svenskar studsa tillbaka väldigt fint. Med det sagt, tack alla lyssnare. Tack Ronny och Gergej att få snacka med er två samtidigt igen.
Tack själv, det var jätteroligt.
Tack själv, och tack Automotorsport också.
Ja.
Vad blir det för veckans, blir det någon veckans klassiker? Har du funderat på det, Jakob?
Inte riktigt tänkt på det, utan får vi se vilken sida av sängen jag vaknar imorgon. det blir ju inte dags för Mid-Ohio än. Kanske. Om vi fortsätter på kort och valspåret så letar jag fram något och slänger upp på Facebook senare i veckan. Vi får se.
Grymt.
Tack så mycket för den här veckan, och så hörs vi om sisådär 7 dagar igen.
Yes.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej. Hej. Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.